Tänk dig en cowboyhatt. Nej, ännu större. Alltså riktigt stor. Sådär en riktigt fet Texas-variant som nästan en karikatyr på allt vad västernfilmer heter. En sån ska vi prata om idag. Det sägs att Bum Phillips en gång fick en fråga från en journalist som undrar varför hans fru alltid följde med på alla bortamatcher. Bum Phillips lär då ha svarat: hon är för ful för att kyssa adjö. Det här kanske inte var det mest politiskt korrekt att säga, men visar ändå på en man som var en citatmaskin som får mig att tänka på Englands framlidne prins Philip. De brydde sig liksom inte om vad andra skulle tycka utan sa vad de tyckte helt utan filter. Ofta med en komisk och ibland kanske lite plump touch. Bum Phillips klädstil var som sagt kraftigt influerad av klassiska västernattraljer som boots och hatt. Det ska dock sägas att Bum Phillips aldrig bar hatt på Houston Oilers hemmamatcher. Detta eftersom Oilers spelade i en dome, det vill säga den hade tak. Bum Phillips förklarade det hela med att min mamma sa alltid till mig att om det inte kan regna på dig, då är du inomhus. Underförstått då att man ska inte ha hatt inomhus. Bum Phillips var dock inte bara en av ligans mest underhållande coacher. Utan bakom de kvicka replikerna gömde sig en man som även var en defensiv innovatör som tog Houston till toppen under slutet av 1970-talet. Och det är det vi ska ta en titt på idag i dagens NFL Supporter-dokumentär. Så spänn fast er, för idag ska vi ta oss en titt på den karismatiska mannen med den stora hatten, Bum Phillips.
Surrounding my position as it relates to the team's new ownership, I've decided to resign as the head coach of the New York Jets.
Only four words. This one's for John.
Vi får ta och börja med det kanske svåraste av allt. Namnet. Jewel Andrew Bum Phillips föddes den 29 september 1923 i Orange, Texas. Och innan vi rusar iväg behöver vi som sagt adressera det här med smeknamnet Bum. Hans riktiga förnamn Jewel, eller hur nu ska uttalas, stavades alltså O-A-I-L och ska då enligt böckerna uttalas U-H-L, så typ Jule eller någonting, jag vet inte. Ni får säkert mejla in om ni har några förslag på uttal här. Men i alla fall, O-A-I-L stavas det. Det var självfallet inte det enklaste att fatta, så att ett smeknamn var på ingående på den unge pojken var kanske inte helt chockerande. Huvudpersonen själv hävdar att Bum kommer från hans syster Edrina som hade problem att säga brother när hon var liten. Det blev helt enkelt Bum i hennes mun. Bum Phillips son dock, Wade, som även han var en framgångsrik coach i NFL, hävdade dock att faderns smeknamn kom från hans mamma. Hon hävdade att Bum ramlade över ett bo av humlor när han var barn. Och från den stunden försökte hans föräldrar, som då uttalade Bumblebees som Bumblebees, skrämma honom genom att säga just Bummel. Dock var det en av hans släktingar som inte kunde uttala ordet och kunde bara säga Bum. Varför fanns det sånt extremt stort behov av att skrämma den unge pojken, eller varför alla hade svårt att uttala saker i familjen Phillips, det framgår inte av historien. Men hur som haver, där har ni två historier. Jewel Phillips Sr., med det självklara smeknamnet Flopp, var då Bums pappa och arbetade som ranchägare för att försörja sin familj. Han förde över sina cowboygener till sin son Bum med alltid bara en cowboyhatt och cowboykängor. Han älskade också att rida hästar och tugga tobak. Bum Phillips var en sådan genuin cowboy att hans fru hävdade att den enda gången hon såg sin man bära finskor, det var den dagen då de gifte sig. Flopp Phillips var dock emot tanken på att hans son skulle spela just fotboll. Han ville att Bum skulle komma hem direkt över skolan så att han kunde avsluta sina sysslor på gården. Han ville inte heller att sonen skulle riskera att bryta sitt ben när han höll på med den där dumma idrotten. Men sonen som var förälskad i fotbollen trotsade sin far och spelade fotboll i alla fall. Pappan kontrade då med att spöa sonen varje gång han kom hem från träningen. Den här trenden fortsatte i ungefär en eller två veckor innan hans far till slut gav med sig för Bums önskan. Under villkoret att han gjorde sina sysslor på gården efter fotbollsträningen. Ett avgörande ögonblick i Bum Phillips liv inträffade den 7 december 1941. Då det japanska flygvapnet attackerade Pearl Harbor i Hawaii. Phillips kunde inte tro på förödelsen som japanerna lämnade efter sig. Och kände vrede vid synen av 2400 amerikaner som förlorade sin liv den ödesdigra dagen. Bum Phillips kände då att han ville tjäna sitt land och anmäla sig till de väpnade styrkorna. Men hans mor ogillade hans ambition. Bam var dock oböjlig och orolig. Han körde till San Antonio, Texas och anmälde sig till amerikanska marinkåren på dagen efter sin 19-årsdag, hösten 1942. Så snart Phillips satte foten på Camp Pendleton, California, började han lyda order från sina stränga träningsinstruktörer. Något som också kom att forma hans framtida stil som tränare. Under sin tid i grundutbildningen lärde Phillips sig nämligen att det bästa sättet att övertyga någon om att göra en viss uppgift var att förklara varför uppgiften måste göras. Det här var en värdefull läxa han tillämpade i sin legendariska 4 decennier långa tränarkarriär sen. Rörande det här med instruktioner lär Phillips för övrigt ha sagt att 2 typer av fotbollsspelare är inte värda någonting egentligen. Den ena typen är de som inte gör vad de blir tillsagda. Och den andra typen, det är de som inte gör någonting annat än precis det de precis har blivit tillsagda. Efter kriget så återvände Bam till skolans värld för att avsluta sina studier. Därefter var det dags för vuxenlivet och Phillips inledde sin tränarkarriär som assisterande tränare på olika highschool-lag runt om i Texas under 1940- och 50-talet. Där lärde han sig grunderna i att utbilda och utveckla unga spelare. 1951 fick Phillips som 28-åring möjligheten att kliva upp som coach i The Netherlands High School Bulldogs i Texas. Phillips coachade The Bulldogs de kommande 6 säsongerna. Under den här perioden tog han laget till en 50 matcher lång streak utan förluster. En insats som gav eko i fotbollsvärlden och gjorde att en del erbjudanden började rulla in. År 1958 fick Phillips en möjlighet att träna på college-nivå där han anslöt sig till tränarstaben vid Texas A&M University under den legendariska coachen Paul Bear Bryant. Det var här han blev introducerad till numreringssystemet för defensiva linjer, ett koncept som senare skulle få betydande påverkan på fotbollen. Numreringssystemet i fråga som Bam Phillips var involverad i utvecklingen av. Ni har säkert hört talas om detta. Det används för att ge en enhetlig och tydlig benämning åt spelare som befinner sig på de olika specifika positionerna på linjen, vilket underlättar kommunikationen inom laget och förståelsen av försvarsscheman. Inom numreringssystemet tilldelas varje spelare en siffra baserad på deras position i relation till motståndarens offensiva linje. Ni har säkert hört eller läst om hur man pratar med spelare och hur väl de till exempel spelar en teknik eller 3-teknik och så vidare. Detta numreringssystem används som sagt för att beskriva vad varje defensiv spelare står på linjen och hur de ska attackera motståndarna. Det hjälper tränare och spelare att skapa och kommunicera försvarsscheman och strategier på ett enhetligt och begripligt sätt. Jag ska inte sitta här idag och försöka förklara detta för er, utan jag lägger med lite länkar i beskrivningen till det här poddavsnittet så kan ni som vill läsa vidare lite. Phillips fortsatte sin tränarkarriär på college-nivå under 1960-talet, där han fick erfarenhet av att coacha försvarsspelare och utveckla innovativa defensiva koncept. År 1967 fick Phillips till slut möjligheten bland de stora pojkarna i NFL, när han anställdes som defensiv koordinator för San Diego Chargers av den legendariska coachen Sid Gillman. Där fortsatte han att utveckla sina försvarsidéer och bygga på det kunskapet som han hade samlat på sig under college-nivån. Phillips arbetade för Chargers fram till 1972 och fortsatte sedan en kort period som tränare för Oklahoma State University 1973. Sessionen i college skulle dock visa sig bli kort. I början av 1970-talet så var Houston Oilers ett patetiskt lag i många ögon. Sports Illustrated beskrev till exempel laget som "a football team apparently designed for one big belly laugh and one small victory per season." För att vända på detta valde lagets ägare Bud Adams att ta in den nu 62-årige Sid Gillman för att vända skutan. Gillman gjorde inte direkt bort sig, men efter att laget endast gick 7-7 och Gillman dessutom hade blivit vald till årets coach, så tyckte Adams att utvecklingen på något sätt borde gå fortare. Således ringde han upp Bam Phillips och frågade om han inte kunde komma till Houston och ta över laget inför säsongen 1975. Sid Gillman skulle visserligen vara kvar i laget, men förpassades till en administrativ roll som general manager. Det som följde härnäst var en maktkamp som inte helt ovanligt när alldeles för starka människor samlas på ett och samma ställe. Vi har sett det förut i många andra lag. I sitt nya kontrakt skrev nämligen Gillman in att han skulle ha vetorätt på alla personalbeslut som Bam Phillips tog. Phillips, som hade upplevt hur lätt det var att hamna i Gilmans skugga under tiden i Chargers, hade dock andra planer. En dag när Gilman inte var inne så sprang Phillips upp till ägaren Adams och frågade om han inte kunde ta bort den där klausulen i Gilmans kontrakt. Det tyckte Adams lät som en bra idé. En justering som på något vis också var Gilmans dödsdom i Oilers. Och han lämnade sedermera klubben och Phillips tog helt enkelt över med full kontroll över allt. Philip satte full fart och redan sin första säsong som huvudtränare lyckades han vända lagets öde och tog dem till en 10-4-säsong. En av nycklarna till Philips framgång var införandet av 3-4-försvaret som basförsvar. Han och Chuck Fairbanks, som vid tiden var coach för Patriots, anses vara pionjärerna inom detta koncept inom NFL. Och det skulle senare bli ett vanligt försvarsschema i ligan. Philips tankesätt kring 3-4 var i grund och botten sprungen ur det spelare som fanns tillgängliga i laget. Redan under tiden Chargers tillsammans med Gilman hade Philips föreslagit att övergå till ett 3-4-försvar. Detta av den enkla anledningen att man inte hade fler än 3 linjemän. Gilman och de flesta andra coacher på den här tiden var dock av uppfattningen att motståndaren helt enkelt skulle springa rakt igenom om man bara hade 3 linjemän. Förgäves försökte Phillips säga att så var inte fallet. Om man bara fick visa hur hans 3-4-försvar skulle utnyttja spelartruppens styrka på bästa sätt, så skulle Gilman förstå. Gilman var dock inte den som direkt tog in andras åsikter, och Phillips idé fick inget gensvar. Något som Phillips menar även syntes på resultaten i Chargers. När Phillips tog över som HC i Oilers var det svårligt helt naturligt att han först såg till att förpassa Gilman till pensioneringen. Med honom i närheten, om ens i en administrativ roll, så skulle inget bli gjort. 2 personer med absolut kontroll är en omöjlighet. Efter det var dörren som sagt öppen för att testa ett 3-4-försvar. Oilers trupp på den här tiden visade sig vara synnerligen anpassad för uppgiften, vilket gjorde att Phillips kunde utveckla sina försvarsidéer i godan ro under de kommande åren. Försvaret på den här tiden leddes av Elvin Bifia, som var defensiv end, samt nose tackle Curly Culp. Phillips hade sagt att Culp var spelaren som fick hans 3-4-system att fungera. Han fick mig att framstå som smart, lär Phillips ha sagt. Culp har beskrivits som så stark att det krävdes 2-3 man för att blocka honom. Något som självklart då öppnade upp hål för hans lagkamrater som exempelvis nyss nämnda Bifia samt Robert Brazil, som Oilers plockade in i draften 1975. Brazil kom sedan med att få smeknamnet Dr. Doom och spelade i Oilers under hela 9 år. Både Culp, Bifia och Brazil återfinns i alla idag i Hall of Fame. Hur var det med offensiven under den här perioden då? Ja, sådär. För även om Oilers försvar gjorde ett tydligt avtryck så var produktionen framåt kanske inte alltid på topp under Phillips första säsonger i ligan. Efter 1977 års säsong gjorde man dock en listig deal med Tampa Bay, vilket gjorde att Oilers fick tag på det första valet i 1978 års draft. Med det valet plockade man ytterligare en framtida Hall of Famer i Texas Longhorns Heisman-vinnande running back Earl Campbell, en man som bar det läckra smeknamnet The Tyler Rose efter hans hemstad Tyler.
Here goes Earl Campbell. He knocked Robertson on his back.
Earl Campbell is strong.
Ran over, I
put his shoulders into your chest.
15, 10, 5, touchdown Earl Campbell.
Campbell blev direkt en fokalpunkt för Oilers offensiv och tackade för förtroendet genom att ta ligan med storm. År 1978 blev han utsedd till NFLs mest värdefulla spelare, All-Pro och årets rookie. Han vann ligans rushing-tabell med 1450 yards och blev uttagen i AFC Pro Bowl-laget. De kommande 2 åren var mer eller mindre samma sak, med NFL rushing-titlar, MVP-utmärkelser och konsensus All-Pro-hyllningar varje säsong. Hans bästa säsong kom dock 1980 när han sprang för 1934 yards, vilket då var näst högst i historien efter O.J. Simpsons 2003 yards 1973. Detta år stod alltså Campbell för 4 matcher där han sprang för över 200 yards. Campbell var helt enkelt en sensationellt bra running back som självfallet valdes in i Hall of Fame så fort det bara var möjligt. En så kallad First Ballot Hall of Famer. När man sedan plockade ut ett All-Star-lag i samband med att ligan fyllde 100 år, ja, då var Campbell en av de utvalda running backsen tillsammans med kollegor på positionen som exempelvis Emmitt Smith, O.J. Simpson, Barry Sanders och Jim Brown. Campbell är helt enkelt en av de största man har sett på sin position inom NFL. En liten rolig anekdot från tiden var när Campbell missade ett konditionstest. Spelarna skulle springa en engelsk mile, vilket Campbell misslyckades med vid ett tillfälle. Media snappade självfallet upp detta och konfronterade Phillips och frågade: hur kan någon ha så dålig kondition? Hur kan detta få hända i en professionell klubb i USA? Phillips lugnade då media och sa: ja, hamnar vi i den situationen att det är first down och en mile, ja, då kommer jag inte ge han bollen helt enkelt. Men nu när de äntligen hade då ett potent anfall, hur gick det då rent resultatmässigt för Bam och hans Oilers? Ja, försvaret andades mesta klass och anfallet var till slut inte långt efter. Men för er som lyssnar kontinuerligt på denna podd, för det gör ni väl allihopa, så var vi inne på det här spåret för några avsnitt sedan. Nämligen i avsnittet då vi pratade om videogranskningar. För hur bra en Oilers var så ledde de över ett jättestort problem. Ett problem som man knappast kunde lasta varken Phillips eller spelarna för. Problemet var nämligen att de spelade i AFC samtidigt som ett av NFL-historiens största dynastier. Pittsburgh Steelers 70-tal ledde av den legendariska draftklassen från 1974. Även det finns som ett litet avsnitt här i podden. Leta gärna rätt på avsnitt, jag tror det är 24 och 25. När vi pratar om detta ihop med två Steelers-fans i form av Mikael och Jon. Både 1977, 78 och 79 så snubblade Oilers på målsnöret genom att de förlorade konferensfinalen. De två sista åren där, 78 och 79, så förlorade de just mot det här starka Steelers. Oilers-fansen var dock sitt lag trogna. När laget kom hem till Houston den 7 januari 1980, efter den andra av dessa förluster mot Steelers, så välkomnade en fullsatt publik dem på Astrodome under de sena nattimmarna. Det sägs ju att det inte finns något som heter hedersamma förluster. Men katten vet inte om Houston Oilers kom väldigt nära under dessa tre år. Efter säsongen så ville Oilers starka ledare förnya laget och komplettera med en offensiv koordinator av rang för att ta laget den där sista biten mot Super Bowl. Att Bam Phillips var rätt man för att leda laget, det var man övertygad om. Men någonstans så tyckte man i ledningen att ett tillskott på den offensiva delen av ledarstaben var på sin plats. Ja, Bam Phillips var dock inte den mannen som direkt kände för att dela några som helst uppgifter med någon annan. Precis som han själv tvingade ur Sig Gilman ur klubben, blev kontroversen med ägaren Bud Adams till slut för stor. Och som så många gånger förr, så är det trots allt Bud Adams som äger bollen, som du så fint brukar heta i dessa sammanhang. För i slutändan kvittar du egentligen hur fint CV du har. Du kan heta Parcells, Belichick eller Walsh och ha ett CV av rang. Men i slutändan är det dock ägaren som bestämmer. He owns the ball. Med facit i hand så kanske inte det var den bästa idén som Bud Adams hade att hamna i kontrovers med Bam Phillips. Det skulle ta 7 år innan Oilers hade en säsong med fler vinster än förluster igen. Men för att citera citatmästaren själv, det vill säga Bam Phillips, det finns två typer av coacher i ligan. De som fått sparken och de som kommer få sparken. Efter tiden i Oilers tog Phillips i pick och pack och drog vidare till New Orleans, där han installerade sina defensiva strategier och lade grunden till ytterligare ett ökänt försvar. Ett försvar som under senare delen av 80-talet skulle bli känt som Dome Patrol och idag rankas som ett av NFL-historiens starkaste defensiva enheter. När den gruppen härjade som mest var dock inte Phillips kvar i klubben. I mitten av 80-talet drog sig Phillips tillbaka till sin ranch i Texas och fokuserade på diverse välgörelsearbeten. Med honom försvann en av ligans största defensiva genier, som genom sitt till synes bristfälliga CV ibland glömts bort. Hans tankar och idéer lever dock kvar än idag, och inte minst genom hans son Wade Phillips, som även han var verksam i ligan under många år. Bam Phillips avled sedermera den 18 oktober 2013. 3 dagar senare somnade även Bud Adams in. Båda var då 90 år gamla. Och för att avsluta med citat: If I drop dead tomorrow, at least I know I died with good health. Och där har vi det, kära lyssnare. En resa genom livet och karriär hos den ikoniske Bam Phillips. En man som satte Houston på kartan och vars cowboyhatt och karismatiska citat gjorde honom till en legendarisk gestalt inom den amerikanska fotbollen. Från hans uppväxt på en ranch till att bli den defensiva mästaren som förändrade spelet med sitt 3-4-försvar. Phillips lämnade som sagt ett outplånligt avtryck på sportens historia. Men så ofta med idrotten så mötte Phillips utmaningar och hinder, särskilt i form av de legendariska Pittsburgh Steelers. Och även om Super Bowl-drömmen aldrig blev verklighet för Phillips eller Oilers, var hans bidrag till spelet långt ifrån förgäves. Hans arv lever idag vidare genom hans innovativa strategier och den humor som genomsyrade hela hans karriär. Vi minns de oförglömliga citaten och det faktum att han aldrig skyllde på någon annan än sig själv för sina motgångar. Så här avslutningsvis så kan vi faktiskt ta och droppa några citat som inte riktigt kom med under de tidigare delarna av programmen. Så håll i hatten, vi kan väl ta några ur raden här. Apropå med det här att inte skylla på någon annan. You fail all the time, but you aren't a failure until you start blaming someone else. How do you win? By getting average players to play good and good players to play great. That's how you win. Test says that he's dumb as a fence post, but when he hits, he looks like Einstein to me. You don't win by making sensational plays. You win by not making mistakes. Och om quarterbacken Warren Moon så sa han: "That boy could throw a ball through a car wash and not get it wet." You don't know a ladder has splinters until you slide down it. Coaching is not how much you know, it's how much you can get the players to do. Och en liten lätt kritik mot tv-mediet. An expert is an ordinary fella away from home. Ja, det där var egentligen allt vi hade om den karismatiske Bum Phillips. En citatmaskin av Guds nåde och en innovatör vad gäller defensiva strategier. Framförallt om införandet som han hjälpte till att plocka fram 3-4 försvaret. Och numreringskonceptet när det kom till hur man skulle adressera olika scheman och sånt när det kommer till försvar. Jag lägger med som sagt lite länkar till material där någon förhoppningsvis kan det här bättre än vad jag kan. Så kan ni läsa på för er som vill gå djupare i det där. Tills nästa gång vi hörs så är det väl gissningsvis någon gång. Antingen i slutet av det här året eller kanske till och med in i nästa år. Men som vanligt, har ni några idéer så hör av er. Jag finns ju på X eller Twitter eller vad vi nu ska kalla det. Det heter jag @fogelinper. Det går självfallet bra också att mejla till info@nflsupporter.se. info@nflsupporter.se. Och till nästa gång vi hörs, ha nu en riktigt trevlig jul och gott nytt år. Så hörs vi här framigen. Ha det gott. Hej!